Som kristna så har vi en kallelse till att leva och verka i den här världen, men inte på världens sätt och efter världens principer.
Vi kallar det att med Romarbrevets ord inte anpassa oss efter den här världen, utan att låta Herren förvandla oss, förvandla våra tankar och våra sinnen så att vi kan avgöra vad som är Guds vilja och som är behagligt för honom, som det står. Vi är inte kallade till att anpassa oss efter den här världen. Men vi är å andra sidan inte heller kallade till att leva världsfrånvända, utan insikt och förståelse vad som är på gång, vad som händer och sker i den här världen. I världen, men inte av världen, som man brukar säga. Det finns många kyrkliga profiler som har talat om det här behovet, och jag har nämnt det förut. Det här ungefär med att ha Bibeln i ena handen och dagstidningen i den andra. Levi Petrus uttryckte väl något i stil med att en kristen är bra att starta morgonen med att ha Bibeln och Dagens Nyheter framme på köksbordet. Och så läser man Bibeln först, så man får riktningen, och sen så tar man del av vad som händer i samhället så att man vet vad som är på gång. Och poängen i det här resonemanget så är ju att vi behöver vara insatta i den här tiden som vi lever i. Vad som händer och sker i samhället. Vilka frågor är det som människor har? Vad är det för utmaningar som de sätter ord på? Vad uttrycker människor att de känner oro för eller är rädda för? Vi behöver vara insatta och ha kunskap om det för att kunna förstå och bemöta människor på ett bra sätt. För om människor i världen upplever att kristendomen och kyrkan och vi som är troende, att vi inte bryr oss, eller ja, att vi inte bryr oss om vad som händer och sker, och frågar, ja men det här, den här grejen, hur tänker ni i kyrkan om det här, eller vad har ni för svar på det här? Och vi säger, ja men det har vi aldrig tänkt på. Så kommer de med ganska stor säkerhet att avfärda oss som helt, ja men ni är ju inte alls relevanta. Ni verkar ju leva helt världsfrånvänt. Vi är kallade som sagt att hänga med och ha koll på vad som händer och sker i samhället. Det här betyder förstås inte att vi låter de trender som finns och de aktuella samhällsfrågor som finns styra oss och som dikterar på det sättet vad vi ska prata om eller vad vi ska engagera oss i. Men de största frågorna som människor har, de största frågorna som människor bär på just i våran tid, de förtjänar ett svar ifrån församlingen. Oss, med andra ord. Jesus så var up to date med den tid som han levde i. De liknelser som han delade, det var vardagliga ting. Han använde exempel kopplat till människors vardag som de allra flesta kunde känna igen sig i och förstå. Han använde många exempel om jordbruk och odlande till exempel, som ju väldigt många höll på med på hans tid. Läser man evangeliernas berättelse så tycker jag att man ser ganska noggrant att Jesus var mycket väl införstådd med sin samtid och vad som var på gång. Livsvillkoren som människorna som levde tillsammans med honom hade. De frågor som människor hade och ställde sig, de frågorna anknöt Jesus till i sin undervisning. Och jag tänker att vi är kallade att göra samma sak. Var uppmärksamma på vad är det som rör sig? Vad tänker, funderar människor på i vår tid? Vilka frågor får ett särskilt fokus, en särskild uppmärksamhet i media och så vidare? Kan det då vara läge att ta tillvara på tillfällen som uppstår och försöka ge svar och vägledning ur Guds ord på de frågorna när det lämpar sig? Jag tror det. Och en fråga som ju har varit på de flestas läppar de senaste åren så är ju tveklöst klimat- och miljöfrågan. Vad händer med klimatet i våran värld? Hur kommer det gå med jorden, våran existens i framtiden, följt av alla rapporter och även då på många håll i världen självupplevda erfarenheter av klimatförändringar och miljökatastrofer, global uppvärmning med mera. Ingen kan ju ha missat att de här frågorna, de finns överallt. De diskuteras i princip överallt. Dyker det så gott upp som i varje tidskrift, på tv, på baksidan på mjölkpaketen. De finns med överallt. Så det är någonting som slår an och rör den här frågan om klimatet och så vidare. Och jag hittade en undersökning som har gjorts och jag tog med den, tror jag. Visst gjorde jag det i min PowerPoint? Ja, precis. Världsnaturfonden har gjort som undersökningar och Gallup, och då har man kommit fram till det här att 80% av Sveriges unga så oroar sig för klimatförändringar. Hur oroar sig för hur klimatförändringar kommer att påverka deras och världens framtid. Och enligt de svar då som har, hur man har svarat, så uppger var fjärde ung att man får ont i magen eller känner sig olycklig när man tänker på klimatförändringarna. Och över hälften de tänker på klimatförändringarna någon gång i veckan eller oftare. Klimatångest är ju ett ord som har uppstått. Och utan tvekan så verkar det här finnas hos många, framförallt hos yngre människor över världen. Och det är kanske inte heller så svårt att det är just de unga som tänker på det här. För man tänker ju också att om ingenting görs så är det ju vi som kommer att få då leva med effekterna av det här. Och hälften av svenska folket så tror att klimatförändringarna kommer att påverka deras liv negativt om 20 år. Drygt 3 av 10 lyfter fram sjukdomar, vattenbrist, smältande glaciärer, stormar, extremväder och risk för att djurarter dör ut som negativa effekter av ett förändrat klimat. Det är människor som har svarat på de här frågorna. Och vi har ju ingen anledning till att tro att de inte är uppriktiga. Det är det här man har som kunnat konstatera då när människor har fått svara på hur de tänker kring de här bitarna. Många känner oro för de här bitarna och de här frågorna. Så klimatfrågan är ju, tänker man kan säga utan konkurrens, den stora frågan som väldigt många människor lever med just nu. Och väldigt många som sagt är uppenbarligen oroade inför framtiden och vad som kommer att hända. Hur ska vi då som Guds folk, som Kristi församling, tänka om det här? Vad ska vi göra åt det? Vad ska vi säga? Vad innebär det här som jag slog an inledningsvis, att leva i världen men inte av världen? Att inte anpassa sig efter världens sätt, utan istället låta Gud förnya oss så att vi kan känna igen hans vilja rörande allt. Även just den här frågan och det som omger den. Har vi något att bidra med? Har vi någonting att säga? Jo, det har vi. Och vårt bidrag som kristna, det är ju inte enbart att återberätta allt som andra kan säga eller som forskning kan peka på. Det kan vem som helst göra. Och de flesta av oss har väl inte på fötter heller till att kunna uttala sig om allt hur det ligger till. Och så. Men det vi alla kan göra är att vi kan ge människor svar på utifrån vad Bibeln faktiskt säger om de här bitarna. Vad säger Bibeln om skapelsen, jorden och naturen? Vad säger Gud om det här? Säger han något? Det gör han. Tidigt i början på Bibeln så kan vi se just Guds förhållande till skapelsen. Han är den som skapar. Han är upphovsmannen till den här världen och allt vad den rymmer. Och våran jord, inte minst planeten som vi bor på. Jag ska läsa en text ifrån första Moseboken. Det här är den enda texten som jag har med idag för predikan, men det kommer mera framöver. Men ifrån första Moseboken, första kapitlet och vers 26 och framåt så står det: Gud sade, låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. De ska råda över havets fiskar och himlens fåglar, över boskapsdjuren och hela jorden, och alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade dem och sa till dem: var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över havets fiskar, himmelens fåglar och alla djur som rör sig på jorden. Och Gud sa dem: se, jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frukt som har frö. Det ska ni ha till föda. Och åt jordens alla djur, åt himlens alla fåglar och allt som krälar på jorden, allt som har liv ger jag alla gröna örter till föda. Och det blev så. Och Gud såg på allt som han hade gjort och se, det var mycket gott. Och det blev afton och det blev morgon och det var den sjätte dagen. Gud så är skapelsens ursprung. Gud är upphov till den här världen. Han är upphov till naturen, till miljön och klimatet som sig, som en företeelse. Allt det här så härstammar faktiskt från Gud själv. Det finns till för att Gud har låtit den här världen bli till. Gud skapade den här världen för att han ville det. Det var ingen som tvingade honom. Han skapade för att han ville att våran värld skulle bli till. Så att han skulle kunna förena sig med sin skapelse. Och bli en del av den. Och själva skapandet så är faktiskt också, inte minst, ett uttryck för hans kärlek. Som är hans djupaste, innersta väsen. Guds kärlek. Skapelsen har kommit till i kärlek. Och Gud bryr sig om det som är hans. Gud älskar sin skapelse. När han ser på skapelsen så gör han det med kärlek. Gud såg på allt som han skapat och se, det var mycket gott, vittnar Bibeln om. Och jag hävdar att Gud har inte ändrat åsikt i den här frågan. Han ser fortfarande på det som han har skapat och säger, det är mycket gott. Vad är då människans roll, våran roll i förhållande till Guds skapelse? Människan så kallas ju i Bibeln för skapelsens krona. Det vill säga att människan, du och jag, vi har en unik plats i Guds skapelse. Det finns ingen annan som kan jämföras med oss. Och det unika med oss är ju att vi som människor, påstår Bibeln, och det tror vi, är skapade till Guds avbild. Till att vara lika honom. Men bara för att Gud låter oss förstå att människan är kronjuvelen, om man uttrycker det så, i hans skapelse, så innebär inte det, menar jag, att han sätter sin övriga skapelse som är lite i andra hand. Nej, det finns rum i hans hjärta för att innesluta och älska allt som han har skapat. Hela skapelsen med allt vad den innefattar. Gud behöver inte välja vad han ska älska och ta sig an. Jag menar att det behöver inte vi göra heller. Gud älskar människan. Gud älskar naturen och jorden som vi bor på. Gud älskar planeterna. Gud älskar stjärnorna. Gud älskar universum. sitt universum. Och jag tänker att vi bör se upp så att vi inte förminskar Gud och talar om honom, talar i hans sak på ett sätt som ger en oriktig eller falsk bild av honom. Vi behöver vara lite uppmärksamma så att vi inte presenterar Gud på ett sätt som han själv inte känner igen sig i. Ett sådant sätt tänker jag skulle kunna vara att påskina att Gud favoriserar vissa saker på bekostnad av andra. Exempelvis att Gud i första hand är intresserad av att människor ska bli frälsta. Och sen är det andra då som också är viktigt, men att det kommer lite grann som i andra hand. Men återigen, sanningen menar jag finns i Bibeln där, att man ser det att i Guds hjärta så är han inte tvingad till att välja att favorisera någonting, utan allt får plats hos honom. Gud älskar hela sin skapelse lika mycket, med samma kärlek. Kanske är det svårt för oss att ta till oss det här och förstå det fullt ut, av den här enkla anledningen att du och jag saknar förmågan att älska på samma sätt som Gud gör. Kanske är det därför som det är lätt att tänka att vissa saker skulle vara viktigare för Herren än andra. För vi kan helt enkelt inte förstå Guds kärlek fullt ut, någon enda av oss. Vi kommer att göra det en dag. Men under den här tiden på jorden så tror jag inte det finns någon som helt och hållet kan greppa och ta till sig och helt och fullt förstå väsendet i Guds kärlek och hur god han faktiskt är. Det finns ingen gräns för hans nåd. Det finns ingen gräns för hans kärlek. Han älskar hela sin skapelse med samma kärlek. Vi kan sitta på en klippa eller vara ute på en båt och åka. Och så är det en fin sommardag. Solen lyser. Vi känner värmen av solen. Man ser alltså just hur solen avspeglar sig på vattnet. Det glittrar. Man känner så här varma, ljumma sommarvindar. Och vi kan tänka, åh, det här är ju underbart. När Gud ser samma sak så total älskar han det här. För det har sitt upphov i honom. Någonting som finns till för att han har låtit det få bli till. Och utan att förstå och vara medveten om att Gud faktiskt har kärlek fortfarande fullt ut i hela sin skapelse, så kanske vi inte heller kommer att fatta riktigt meningen med att ta ansvar för hans skapelse. Återigen, vad är då våran del som människor i allt det här? Råd över var en kallelse som Gud ger människan. Den första kallelsen som Gud talar till människan är: var fruktsamma och föröka er. Och sen kommer det här råd över, och så räknar han upp olika djur och så. Och det handlar ju om att ta hand om. Var förvaltare av det som är mitt. I vissa översättningar så står det att människan är kallad till att härska över skapelsen. Och på i alla fall på vårt språk så kan det här ordet härska ge lite vibbar att kan misstolkas som att människan får göra lite. Det finns i alla fall så har jag tänkt så, jag tror inte jag är den enda. Så kan det här ordet härska ge lite så här vibbar av att man får ta över och man får göra lite hur man vill och så. Men det finns i det bibliska orden här, så finns det inte några spår av det, utan det ska alltid tolkas med att innebörden att man styr, att man tar hand om, att man vårdar och ser efter det som är Guds, det som tillhör honom. Och människan är ju den som blir skapad sist, Hon tilldelas den sista platsen i skapelsen och får också då kallelsen till att ta hand om Guds skapelse. Hon skapas sist, människan, men hon får den högsta placeringen. Och uppdraget kan man säga blir att närmast under Gud vara som en Guds arrendator för den här världen, för den övriga skapelsen. Gud är skaparen och människan är kallad till att råda över hans skapelse och ta hand om det som en god förvaltare. Så länge människan respekterar Guds ordningar och råder över skapelsen på det sätt som Gud har tänkt, så kommer det att råda harmoni i skapelsen. Det är när Guds ordningar inte följs som det blir konsekvenser för människans tillvaro här på jorden. När den ekologiska synden, som någon har uttryckt det, utbreder sig, så då påverkas också hela skapelsen av det. Och det blir konsekvenser för hela, allt liv på jorden. Därför så har vi ett ansvar som människor, som skapare till Guds avbild, till att förvalta och ta hand om det som är hans. Han har gett oss kallelsen. Han gav människan kallelsen i början. Och som jag tror jag hade med det som en fråga, har den här kallelsen upphört? Ja, jag hade inte hittat något i Bibeln som skulle peka på det, att den här kallelsen till att vara en förvaltare och ta hand om Guds skapelse, att den har upphört. Utan så länge vi finns på den här jorden, så verkar det som att då verkar den här kallelsen finnas ifrån Herren, att vi ska ta hand om det som är hans. Det blir mer om det här temat. Jag kände att jag borde träna för min egen del. Att inte ta med för mycket på en och samma gång. Det finns mer att säga om det här. Och det kommer jag att göra nästa tillfälle när jag predikar om det här. Men en summering. Det som jag ville få fram idag, så var egentligen två grejer. Och det är: Gud älskar hela sin skapelse. Den är fortfarande god i hans ögon. Och Gud blir bedrövad när hans skapelse behandlas illa på något vis. Det gäller självfallet människan, det är vi medvetna om. Men det gäller också resten av allt som han har skapat. Och vi som Guds avbilder, kallelsen till att råda och ta hand om Guds skapelse, den har inte upphört. Utan den gäller och den kommer att fortsätta så länge som vi lever på den här jorden. Och så länge som den här jorden i den här formen som finns till just nu kommer att finnas till, så kommer den här kallelsen att fortfarande stå fast. För klimatfrågan, även om det har seglat upp som en grej som man pratar om överallt nu för tiden, så är det inte bara som en så här grej som blir populär att ta sig an, utan det är faktiskt en andlig fråga, och det har alltid varit en andlig fråga. För om man struntar i den, så kommer det att föra med sig andliga konsekvenser. Mer om det här och lite grann också, hur ska vi tänka med andlig klarsyn, som ju är ett uttryck. Hur ska man tänka? Många människor lider av klimatångest, enligt undersökningar som jag hänvisar till. Som troende så har vi ingen anledning till att behöva göra det. För Gud är med oss. Och det här är också något som vi får säga till alla människor som är rädda. Det finns en Gud som har skapat allt. Det finns en Gud som upprätthåller allt. Och som också har gett löften om att han kommer inte att tillåta att den här världen går under. Inget sånt kommer att ske utan hans tillåtelse. Och det tror jag många skulle vara i behov av att få höra. Framförallt den som är rädd för framtiden. Amen.